This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Totosvenskan är sponsrade av C-more. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen igång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert C-more-abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar, så finns ju även Serie A, La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett C More abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffar. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer ifrån Beck också, vilket många där ute älskar. Jag är såklart en utav dessa. Så att in och skaffa er ett C More abonnemang. Vi från Totosvenskan säger stort tack till just C More.
Hur bra övergång. Det är väl vi får klippa om. Så vi första frågan. Ska vi gå rakt in på? Okej, men då blir liksom skarpt läge direkt. Okej. Ja, tack snälla. Jag får klippa här Micke. Vad så du hör. Söndag, ny intervju. Det betyder också ny söndagsintervju. Den här gången med mig och med Freddy Arnesson som gör söndagsintervjudebut. Stort!
Ja, hur kändes det där, Josip? Och var inne liksom i Djurgårdens innersta krets. Hur var det för dig?
Det var lite obekvämt, det ska gudarna veta. Först trodde jag att det var antingen att det var Kaknäs eller att det var något annat Djurgårdsställe. Men istället hamnar man i TV4-huset någonstans långt in i någon bunker. Och sen så var det DIF-sköldar till höger och till vänster. Något så kallat prisskåp också, som jag fick en exklusiv guidatur av dig av där innan vi började. Men överlag, mycket, mycket trevlig pratstund med Djurgårdens vd Henrik Berggren. Eller vad ser du?
Ja, men verkligen. Och det blir ju inte så mycket fokus på liksom det andra i klubben, utan det blir mycket fokus på hans roll i Djurgården och hans visioner, vad han ser Djurgården i framtiden och också det Djurgården han kom in i. Så jag tycker vi fick ett riktigt bra snack med Henrik Berggren som vi intervjuar idag.
Ja, det var en bra tidslinje blandat med både liksom hans egen resa, Djurgårdens resa från att han kom in, lämnade, kom tillbaka och sen liksom ledde och leder hela vägen fram idag. Dynamiken såklart med allas vår Bosse Andersson och då liksom resan som Djurgården har gjort både som klubb internt men också i allsvenskan i övrigt. Så att en mycket spännande timme, lite mer med Henrik Berggren som vi har framför oss, och så får vi väl helt enkelt önska god lyssning.
Sådär då, vänner. Välkomna till den här veckans söndagsintervju i Tuttosvenskan. Och idag är jag, Freddy Arnesson, extra glad av två anledningar. Dels att jag får ta med min kära vän Josip rakt in i Djurgårdens kroppspulsåder. Och såklart är den stora anledningen till att vi är här, det är för att vi ska intervjua Henrik Berggren, vd i Djurgården fotboll. Välkommen, Henrik.
Tack snälla du.
Första frågan i faktarutan är hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn.
Ja, men jag heter Carl Henrik Bergen, inte med något så här konstigt bindestreck utan ett vanligt Carl Henrik Bergen. Jag har väl egentligen från början har jag inte haft något smeknamn, men det är väl här i Djurgårdsvägen på något vis kallas för ganska mycket Henke. Men annars så det är inget smeknamn jag använder själv och ingenting som egentligen mamma och pappa eller ens gamla kompisar har sagt. Men Henke har väl blivit lite här i Djurgården.
Det var liksom aldrig nära att det blev CH. Det känns som ett rätt vanligt smeknamn när man har dubbelnamn.
Nej, jag är söderkille faktiskt från början och där hade man inga såna där grejer för sig överhuvudtaget. Så att det låter lite östermalmsaktigt och sånt faktiskt.
Otroligt djurgårdskompatibelt att heta Carl Henrik med bindestreck.
Ja, det där dementerar jag helt och fullt.
Hur var det att växa upp på Söder på den tiden du växte upp där?
Nej, men jag har haft en bra uppväxt på den tiden, så då var väl liksom, jag tror många känner igen det där. Det var Djurgården och AIK. I alla fall där jag växte upp. Hammarby var inte så stora liksom bland kidsen, utan det var väl efter deras match mot Göteborg där 82, va? Då började väl Hammarby liksom synas på skolan och så. Men innan dess det var Djurgården eller AIK folk hejade på. I alla fall där jag växte upp.
Så det Söderman du växte upp på, det var bara Djurgården och AIK då? Det var liksom ingenting Bayern alls?
Ja, lite Bayern, men det var Djurgården eller AIK. Men hockeyn var ju väldigt stor på den tiden, på 70-80-talet där. Så att, jag tror det påverkade också. Det är många som är uppväxta på Hovet också. Har fått sina sympatier via hockeyn.
Och du sprang där mycket då på den tiden?
Ja, det var hockey på vintrarna och fotboll på sommarna. Så att jag började följa Djurgården tidigt, mitten av 70-talet. När jag var så här 6-7 år.
Ska vi tacka dina föräldrar för ett otroligt bra jobb?
Ja, tack snälla du.
Du svarar ju på frågan själv här. Kommer från Södermalm då. Mm. Men var bor du idag?
Nu bor jag på Östermalm. Sen ganska många år tillbaka. Bostadssituationen i Stockholm är ju svår. Som bekant. Så att jag var ju helt inne på att jag skulle såklart bo kvar på Södermalm. När man skulle flytta hemifrån där strax efter man hade fyllt 20. Men det är tillfälligheter skulle jag säga.
Är det som det står på hoodien också, att du bor där på Skeppargatan?
Ja,
som
men precis.
Med?
Det här är min favorithoodie. Jag har flera stycken av den här faktiskt. Så att den har jag nästan varenda dag en sån här. Jag har ofta typ träningskläder på mig. Bara aldrig kostym och skjorta och sånt.
Visst är det också mycket andra Djurgårdsspelare som bor på Skeppargatan?
Ja,
också?
Vi har ett par stycken som bor där. Vi har några hyreskontrakt här lite längre ner på min gata. Så det stämmer faktiskt.
Kommer ihåg, jag intervjuade Elias Andersson när han var ny i Djurgården. Då var han väldigt noga med att påpeka att han hade fått lägenheten högst upp på Skeppargatan. Det var han otroligt nöjd över.
Nej, men det är många som har bott. Jag tror Piotr Johansson bor där också i trakterna och säkert någon till, om det är Oskar Fallenius också tror jag, som bor i samma hus.
Ja, drabbar ingen fattig, hör jag.
Jag ska lägga till att jag bor i en hyresrätt.
In character. Ja. Vad ska jag säga? Vem bor du med?
Jag bor där tillsammans med två av mina barn som jag har varannan vecka. Sen har jag två vuxna barn också, så fyra barn totalt.
Mm. Hur ser ditt CV ut om du skjuter brett?
Det är så här som man ska söka jobb-CV.
Ja, karriär eller privat-CV.
Men jag är 54 år, fyra barn, ekonom i grunden. Jobbade på Finansdepartementet på 90-talet. 93-99 tror jag. Jobbade på ATG mellan 99 och 2001. Började jobba i Djurgården 2001. Jobbade 10 år. Körde lite med Bosse och Bosse några år. Kom tillbaka till Djurgården 2013 på hösten och har varit här sedan dess. Jag skulle säga att min identitet är att jag är fotbollskille i grunden. I alla liksom, hela jag är fotbollskille.
Har det liksom varit det sedan barnsben?
Ja, det har varit det som sedan barnsben. Jag spelade fotboll såklart som alla andra. Jag tog tunnelbanan från Zinkensdamm, åkte till Hjorthagen och spelade Djurgården. Var inte tillräckligt bra. Så blev väl utrensad där efter några säsonger och spelade lite söderklubbar sen. Men har alltid älskat att kolla på fotboll, framförallt live. Det är det roligaste jag vet. Och fortfarande det roligaste jag vet.
Angående ekonomin där, då, gick du på någon handelshögskola?
Nej, jag pluggade på Stockholms universitet. Så jag läste redovisning, ekonomistyrning hette det på den tiden.
På tal om pengar, tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen som enligt statistik är på 100 000 svenska?
Jag tjänar lite över det. Mm. Mm.
Vad har du i garaget?
Där har jag en privatleasad Golf.
Givetvis sponsrad kan man ju tänka.
Nej, inte sponsrad utan vi har sån här privatleasing-grej. Vi har ju Volkswagen som stor samarbetspartner. Så jag kör en vanlig Golf.
Jag låter alla mina Djurgårdsfördomar flöda fritt här.
Ja, det är helt enkelt. Du kommer bli varsat. Jag inte ja, jag tror inte jag uppfyller den liksom.
Nej, det är bra.
Normerna för det där.
Ja, Josefs kravbildare.
Ja, just det, men det är, å andra sidan har man Freddy Arnesson som referens, ja, så är ju allting annat väldigt ojulbord. Ja. I alla fall, om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv, vilken skulle det vara och varför?
Nej, men jag är uppvuxen på 70-talet, var Clash var ju mina favoriter, så att jag skulle säga Lost in the Supermarket är min favoritlåt.
Visst är du med i minst en WhatsApp-grupp vars innehåll skulle ödelägga flera karriärer om det kom ut?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det skulle jag nog inte säga att jag skulle ödelägga några karriärer.
Mm. Är det att du inte är så liksom digital av dig? Du berättar ju att du lyssnar inte på så mycket poddar och kanske inte ens har WhatsApp.
Ja, men jag har faktiskt har WhatsApp. Och det är klart att jag är med i någon grupp så där det skulle kunna bli lite roliga grejer. Men jag tror inte jag skulle ödelägga några karriärer, det hoppas jag verkligen inte.
Sen om vi kommer in lite då på liksom din karriär och alltihopa. Du har ju alltid varit liksom, ja, men du berättar ju själv att du har jobbat inom ekonomi och sådär. Hur kommer det sig att du kom in i Djurgården där 2001? Var det liksom någon som du kände på kansliet?
Ja, det är en bra fråga. Det var så att jag lärde känna Pelle Kotschack i mitten av 90-talet. Det är en liksom så här, kanske vår främsta Djurgårdsambassadör. Han har ju suttit i vår styrelse sedan 81 tror jag. Så det är han inne på sitt 42 år. Jag lärde känna honom och sen fick jag frågan i samma veva som Djurgården gick upp i Allsvenskan där från Superettan 2000. Jag började komma in lite mer pengar i Djurgården. Det gällde ju svensk fotboll i största allmänhet. Superettan var ju steket och du kanske minns. Du var lite för liten då.
Nej, du var för unga.
Ja, men det var ju Djurgården och Malmö där som var i den första Superettan och hade en batalj hela,
precis,
hela året.
Det var väl någon match vi vann där med? Var det
6-1 faktiskt på stadion. Ja, jag har kvar den biljetten faktiskt.
Ja, det minns jag också. Ja. Satt man där och garvade gott.
Ja. Klart, alltså, det var ju roligt. Nej, men sen så, det var ju ett arbete som hade påbörjats i Djurgården några år innan där man, Bosse Lundqvist en som var ordförande då, hade också börjat förstå att man måste börja bygga upp ett kansli. Kan inte lägga alla pengar på att värva fotbollsspelare. Måste också ha folk som kan både ta hand om föreningen men också ta hand om de pengarna som började komma in i svensk fotboll på den tiden. Och då fick jag frågan och då sa väl, ska säga, hjärnan sa att jag skulle fortsätta göra karriär någon annanstans och allt det där. Men hjärtat sa att jag måste ta chansen och börja jobba med fotboll. Annars hade jag väl förmodligen gått och tänkt på det där varenda dag i resten av mitt liv. Men inte hade tagit den chansen där vintern 2000-2001. Så började jag jobba på sommaren 2001 i Djurgården.
Hur upplevde du liksom de första åren liksom att jobba i en förening som ändå Djurgården är och liksom komma lite från större bolag? Du berättade på Finansdepartementet som är statligt, men du var också på ATG. Vad var den största skillnaden där att komma in i föreningslivet?
Nej, men det var ju som att komma hem lite. För jag säga, jag hade ju jobbat, jag hade varit en vanlig ideell ungdomsledare ganska många år innan Djurgården innan. Jag började med det 97. Så att det var som att komma hem. Det var en väldigt välkomnande stämning. Vi var inte så många då. Men det var ju Bosse var ju där. Thomas Geijerstam var där. Det är väl de som är kvar. Så vi hade jävligt roligt de där första åren där på 2000-talet. Så att ja, det kändes som att komma hem. Att det var det här jag ska vara.
Hur liksom, lärde du känna Pelle Kotschack där? För det var också honom, var det han som liksom ledde in dig i föreningslivet?
Ja, men precis. Nej, det var det faktiskt inte. Utan det var den klassiska vägen att jag kom in som vanlig föräldratränare i ett vanligt litet breddlag för min äldsta son. Det var så jag kom in som ledare i Djurgården. Men jag lärde känna Pelle när jag jobbade på Finansdepartementet. Jag höll på med de här spelbolagen som någon sorts ägarrepresentant för dem. Och då gjorde man såna här studiebesök hos de här bolagen. Då var jag på Svenska Spel som det hette. Gjorde studiebesök och så skulle jag ha en halvtimme hos Pelle Kotschack. Hade gått runt hos alla andra såna här typ avdelningschefer. Men vi satt ju och bara pratade Djurgården. För han hade ju hela sitt rum fullt av Djurgårdsgrejer. Och jag visste ju såklart vem det där var. Sen fick de komma och hämta oss. Vi hade inte ens gjort någonting av det vi skulle göra. Vi hade bara pratat Djurgårdsminnen i en timme. Så det var det. Det var början. Det här var väl någon gång 95 kanske eller något. 96 kanske, något sånt där.
Jag tänker timingmässigt när du kom in där, millennieskiftet där omkring. Och sen så, när som du berättar, Djurgården och Malmö kamperar i Superettan. Två klassiska klubbar ska ta sig tillbaka. Och sen är det ju liksom ganska direkt på det så är det ju Zoran Lukic, det är Sören Åkerby. Mm. Det är liksom 0-3, hela den, hur ska jag kalla det för, balletten. Eller hela den verksamheten som kommer, ska inte säga från ingenstans, men det kanske överraskade många andra utifrån. kände du liksom när du kom in att här finns det en grogrund för att det här ska kunna gå så bra så fort?
Nej, men alltså jag är en ganska orolig typ. Nej, det kan jag inte säga att det kändes. Men det är klart att vi visste ju att vi hade ett bra lag i Superettan. Vi spelade en fantastisk fotboll den där säsongen. Men det är klart att det var Superettan. Man visste inte. Vi hade åkt upp och ner i Allsvenskan sen jag var liten pojke. Vi hade ju aldrig varit stabila riktigt. I alla fall var det min känsla. Så jag var väl orolig för att det här inte skulle bära. Vi visste ju ingenting. Men sen fortsatte det bara egentligen de där första åren i under 2000-talet och vi blev bara bättre och bättre.
Vad var det som hände där? För det kommer ju som man kommer ihåg att Difin West kom in och ja. Det skedde ju också, men som du är inne på, kanske ett generationsskifte också på Djurgården rent organisatoriskt. Ja. Exakt, att man liksom kanske tog in mer kompetens, för man märkte att det hände någonting.
Det var väl egentligen inget generationsskifte, utan det var ju snarare att man började bygga upp en kansliverksamhet. Jag tror det skedde lite i Malmö säkert också på den tiden. Jag kan inte göra Malmö hur det var där och då, men jag tror att man började bygga upp något nytt som inte hade funnits innan, utan det var väldigt styrelsestyrt. Tror jag förr i svensk fotboll. Man började ta in folk som jobbade helt enkelt på kanslier. Det känns ju helt konstigt så här nu, många, många år senare. Men då fanns inte kanslier på samma sätt. Det var en annan tid, men samtidigt var början på det vi ser idag också.
Tror du att just den här, som Fred är inne på, den organisatoriska förändringen, tror du att den var, vi ska säga, på något sätt nödvändig för svensk fotboll att vi är där vi är idag? Alltså ligarankingen i jämförelse med Europa är en sak, men jag menar att vi är ändå så pass rotade, som du var inne på själv, i folkrörelsen och i det ideella och i hela den sfären, samtidigt som vi vill bli mer konkurrenskraftiga, vi vill utmana Europa, vi vill bli mer professionaliserade. Var det direkt nödvändigt? Låg det rätt i tiden? Hade det kunnat ske tidigare?
Jag tror att det är helt nödvändigt att det skedde. För att vi behöver... Det där är något sånt där som man funderat ganska mycket på liksom de senaste åren, inte minst under pandemin här, som vi precis har gått igenom. Jag tror liksom mycket på att kansliet ska vara liksom motorn i föreningen. Och det är där det börjar. Och funkar det, så ska vi få allting annat att funka också. Men det handlar nog liksom där och då. Det handlar också om att det började komma in pengar i svensk fotboll på ett helt annat sätt. Så att klubbarna helt enkelt hade råd att ha anställd personal. Jag tror det var så enkelt. Det blev pyttelite bättre tv-avtal. Publiken började komma i större numerär. Vi började kunna knyta till oss sponsorer på ett annat vis. Men de som bestämde då, framförallt Bosse Lundqvist, för honom var det nog bara fullständigt självklart. Vi måste ju ha in folk som kan helt enkelt dra in ännu mer pengar till föreningen så vi kan utvecklas. Mm. Så att för honom var det där ganska enkelt. Han tyckte det var konstigt att vi inte knappt hade någon personal. Så att det var nog hans gärning där.
Hur såg det ut i de andra klubbarna under den tiden? Du nämner liksom att det kommer in mer pengar. Djurgården börjar också bli medvetna om att det kommer in mer pengar. Det blir större tv-avtal. Du är inne på sponsorer och vi kan liksom köpa spelare på ett annat sätt. Var Djurgården någonstans pionjärer? Var de i framkant där? Eller var det också andra klubbar man såg?
Nej, men vi var väl lite pionjärer med det där med på den tiden att ta in externt kapital. Och jag gjorde spelaffär med det. Men jag tror att kanslierna började nog växa även liksom på övriga delar av Sverige. Men vi var inte så många. Liksom, utan kanslierna bestod av 5-10 personer. Jag gissar att det såg likadant ut även i Malmö då, som du kan.
Mm. Jag tänker på, alltså för många utifrån är det så här, alltså när det blir en, om vi tänker Djurgården eller Hammarby eller så här, klubbar som har förgreningar i andra sporter också som är framgångsrika och stora. Jag vet att Djurgården är, vad är det, Sverige, man ser sig själv som Sveriges mest framgångsrika förening, inräknat alla förgreningar av klubben och sådär. Tog fotbollen, när du kom in, tog man liksom inspiration eller tittade på andra delar av moderföreningens verksamhet, till exempel finansiellt hockey, till exempel att man kände att här finns det någonting som vi skulle kunna implementera, eller var det andra delar?
Nej, men det var ju faktiskt så för några som var med då att Bosse Lundqvist och Tommy Jakobsson ville ju egentligen göra det här de gjorde först inom ramen för hockey några år innan, men det blev ju de planerna gick ju stöpet, och då, om inte jag minns fel, så då flyttade de sitt intresse från hockeyn till fotbollen. För att jag tror att hockeyn var ju före, låg ju långt före helt enkelt i, ska säga, ja, kommersialisering är ett ord som man ska vara lite försiktig med att använda, men att bygga upp en verksamhet bredvid, låg hockeyn före. Mm.
Du var också lite inne på att ja, men vi var lite pionjärer där när du kommer till liksom externa kapitalet. Hur såg det ut, liksom, den delen? Liksom? För det var väl DIF Invest då, ja, som skapade. Så ja. Då var det en grupp människor där som kom in med pengar, ja, som gjorde att Djurgården kunde, ja, men, via Kim Källström, man kunde köpa in honom. Och
Nej, men lite förenklat kan man säga att modellen var, på den tiden, nu är det inte det där tillåtet längre, även om det finns lite varianter, tror jag, på det i svensk fotboll, men inte på det sättet som det gjordes då. Utan tanken var att man tar in externt kapital, man gör spelaraffärerna där, får in lite bättre och roligare spelare. Vi lyckas sportsligt, och lyckas vi sportsligt så lockar vi publiken, så lockar vi samarbetspartnerna. Och då tanken att, liksom, att då var vi i förening, hade alltid en förening, och att då skulle den byggas via de pengarna, via publiken och samarbetspartnerna, och sen så skulle då merparten av spelartransferaffärerna hamna i det här riskkapitalbolaget, om man ska använda det ordet. Och det funkade ju, kan man säga, väldigt väl, för publiken kom där. Men sen är det svårt med spelartransfers. Det är svårt. Och sen blev det ju här förbjudet också för några år senare.
Hur var det för dig som ekonomichef under den tiden? Liksom, hur drivande var du i att sätta ihop liksom, DIF Invest, de människorna, och jobba med de kontakterna och liksom, få in kapitalet därifrån?
Nej, jag gjorde inte det särskilt mycket överhuvudtaget, utan det skötte andra. Utan jag administrerade det där så att allting blev rätt och pengar hamnade rätt och vi hade ordning i våra böcker helt enkelt. Så jag kände inte någon av de här som puttade in de här pengarna överhuvudtaget.
Bortsett från din utbildning och vad du fick med dig därifrån i termer av liksom kunskap och insikt och sådär. Vad från dina andra uppdrag har du märkt under åren att du har haft nytta av i din roll som vd?
Ja, nej, men det är en bra fråga. Det är precis som att allt jag gjort innan har på något vis lett till att jag hamnat där jag är nu. För att det är ju ganska mycket politik i en fotbollsförening. Och det gäller jämka viljor, ha lite diplomati. Ibland så måste det fattas beslut såklart. Och jag har ju varit på arbetsplatser innan där det har varit högst påtagligt. Både liksom i regeringskansliet, men även när jag jobbade på ATG. Det är också en väldigt likt fotbollsvärlden. Det är väldigt mycket olika intressenter som vill ha del av kakan. Så att jag har väl en bakgrund inom en sorts så här, ja, en miljö som är lite politisk.
Men om man kollar också tillbaka på de där åren, liksom, ja, men vi har 02, vi har 03, vi har 05. Sen vad som hände med Djurgården efteråt, det kommer vi komma in på. Men när du ser tillbaka på den tiden, hur ser du tillbaka på den tiden? Liksom, ja, men rent så här, men just att man tog in externt kapital som gjorde att när vi sålde spelare så kanske inte alla pengar, inte alls mycket pengar kom tillbaka till Djurgården som förening. Hur ser du liksom tillbaka på den satsningen som skedde där? Det har gett otroligt mycket lycka till många Djurgårdare, men om man ser tillbaka på det, hur var liksom den tiden i föreningen?
Jag glömde faktiskt säga en sak när vi pratade om det här förut. Det handlade ju för någon som bestämde då, vilket var egentligen kanske allra viktigast, det var också att liksom riskminimera verksamheten i föreningsdelen. Det var väldigt viktigt, så att den skulle kunna bygga upp sig lite försiktigt bredvid. Så att riskminimeringen var central, och risken tog investerarna. För vi hade ju inte egentligen några som helst resurser att ta den där risken. Men tillbaka till din fråga som du ställde nu, så att nu är det ju över 20 år sedan. Det var en väldigt nybyggaranda som jag kom in i när jag kom in på kansliet. Utan det var kanske det jag bäst beskriver det. Det var ett nybyggande. Göra nya grejer, nyfiken på hur man skulle kunna utveckla vår förening. Och så jobba väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt hårt. Vi hade väldigt, väldigt roligt, vi som jobbade där då. Och sen så är det klart att det här skimret som man har den här tiden, det underlättades ju av att vi vann väldigt mycket fotbollsmatcher och titlar och började åka ut i Europa och spela. Det är klart att det är 20 år sedan, men jag minns ju de där åren med glädje såklart.
Ja, det måste vara så himla häftigt att man kommer ihåg liksom Djurgården mot Juventus och Partizan. Och det måste ha varit en sån häftig upplevelse att liksom komma in till Djurgården där 0-0-0-1 och allt som skedde där. Mm. Och sen så 2-3 år senare är man nere i Del Alpi. Skulle du säga att gick det liksom för snabbt för Djurgården? Var det lite växtverk? Att det liksom, föreningen växte för snabbt på något sätt?
Men jag tror att du har rätt i det. Kanske inte växte för fort, men jag tror att det är otroligt viktigt att du är ödmjuk när det går bra. Och vi tappade väl lite fotfästet och sen så kommer smällen. Och då är det väldigt, väldigt svårt att hämta sig. Det kan ta många, många år. Det är väl vi ett exempel på. Det är nästan alltid någon förening som hamnar i det där problemet. Så att jag tror den här liksom ödmjukheten, vi kanske kommer tillbaka till det, men liksom för att det här är svårt och det är svårt att leverera varje år. Då, jag tror den ödmjukheten är helt nödvändig för att du ska lyckas över tid.
Ja, för vi har ju en period där 02, 03, 05. Det är väl 3 SM-guld och 2 Svenska Cupen-guld. Och du är också inne på det. Smällen, vad upplever du liksom när du benämner den här smällen? Vad är det som händer i Djurgården efter den perioden där 05 och framåt?
Ja, vi hade ju några år till när vi var hyggligt bra faktiskt. Men sen så, jag skulle nog säga att vi fick lite hybris. Vi satsade ganska hårt på att komma ut i Europa och göra det ännu bättre där. För även om vi gjorde några bra år i Europa så nådde vi inte liksom hela vägen. Och vi tappade helt enkelt fotfästet och kunde inte liksom koncentrera oss liksom på alla arenor samtidigt. Därför jag fortfarande tjatar om nu. Jag får ju den där frågan, ja, nu ska ni satsa stenhårt på Europa nu när ni kommer ut. Nej, absolut inte. Det är allsvenskan som är prio ett, absolut. Och Europaspelet är en bonus som vi ska såklart försöka göra så bra som möjligt när vi väl är där. Men det är allsvenskan som är prio. Och det är mycket de lärdomarna som jag har tagit med mig från början av 2000-talet där.
Hur mycket av det där försökte du liksom påminna folk om här runt omkring dig, men även i andra sammanhang, behöver inte vara inom klubben, men även utanför, att ja, det går bra nu, men vi får inte glömma vad det var som gjorde så att vi hamnade där vi var innan. Alltså det här, att det ligger i någon slags kollektivt medvetande om att är vi inte ödmjuka den här gången så kan det gå lika fort åt andra håll.
Nej, men jag tror att personalen här är fullt medvetna om vad vi står i det. Styrelsen också, men samtidigt är ibland så kanske jag är lite för försiktig, så man måste också hitta en balans i det där. Att man både liksom satsar, men samtidigt man gör det på ett ödmjukt sätt. Det är väl tricket, och det jag brukar säga det till alla liksom, att egentligen handlar det för min del och för Bosses del och för styrelsens del, det handlar egentligen bara en enda sak, att hitta den här balansen mellan sportslig satsning och ekonomi. Hittar du det, liksom, den balansen, då har du goda förutsättningar att lyckas. I kombination med att du håller sams i din förening. Det är helt avgörande med alla olika viljor och intressenter. Och då finns det en jäkla kraft som man kan använda för att nå framgång. Det är, ja, de grejerna som, det är det som i slutändan, jag tror många, om ni frågar mina många andra liksom ledare som har varit med lite längre, så skulle de säga exakt samma sak.
Ja, vi kommer komma in lite där på att du är lite försiktig och liksom lite ditt arbetssätt tillsammans med Bosse och sådär. Men om vi kikar tillbaka liksom på det som händer där efter 05, om man ska vara lite efterklok. Finns det någon så här tydlig händelse eller något beslut som du minns tillbaka på? Att så här, fan, vi skulle gjort annorlunda där för att liksom bibehålla den swooshen vi hade under de åren framåt, egentligen fram till... Ja. 2019.
Nej, men jag tror att det här Europaspelet är centralt i historiebeskrivningen. Att det blev för mycket fokus på Europa istället för fokus på allsvenskan. Det tror jag är för att jag kommer ihåg när vi åkte ut mot Rosenberg och där något år. Då var det precis som att hela jorden hade gått under. Vi hade fortfarande massor att spela för i allsvenskan. Och även de där matcherna mot Juventus, även om de var fantastiska på alla vis, framförallt borta matchen då när vi spelade 2-2, så vi tappade det lite där och trodde att vi skulle bli någonting som vi inte, absolut inte var.
Och när du menar tappar, var det liksom snacket i omklädningsrummet eller var det liksom kring hela föreningen?
Nej, men det var nog kanske inte omklädningsrummet utan det var nog snarare vi andra som började prata i Europa. Vi får ta på oss allihopa det där. Fel fokus skulle jag säga. Tappade ödmjukheten.
Och det känns ju också någonting som allsvenska klubbar kanske har landat lite mer i det här. För att det har ju alltid varit den här drömmen om Champions League. Och man minns ju också, ja, men vi har ju AIK var i Champions League, vi har Helsingborg var i Champions League. Och sen har vi ju Malmös framgångsresa de senaste åren. Men det har varit lite mycket fokus på att så här, fan, vi ska nå det här Champions League-gruppspelet. Att det varit för mycket det helt enkelt.
Ja, där och då blev det. Vi var inte redo för det. Vi hade inte riktigt den, liksom, heller den ekonomin att göra de satsningarna. Så det var Europaspelet, skulle jag säga, som störde oss.
Och vad händer i Djurgården där då, efter 06-07? För du lämnar ju Djurgården 2011.
Ja,
som
precis.
Ekonomichef.
Ja. Det började ju med att Bosse Andersson slutade där 2008, tror jag. Under buller och bång, får man säga. Och då är klart, då tappade vi mycket av hjärtat. Det måste jag säga, det var otroligt ledsamt. Även om jag stöttade honom då, såklart. Men vi tappade själen. Och sen så var det väldigt rörigt. Vi hade röriga årsmöten, det var rörigt i styrelsen. Bosse Lundqvist slutade också. Och sen var det ganska många år där vi liksom levde liksom i efterdyningarna av att de två hade slutat. Det var ändå de två som hade byggt det Djurgården som var. Sen så är det klart att jag, många andra också, men de var ju de centrala personerna som gjorde våra framgångar där i början av 2000-talet. Så att efterräkningen av det tog många år.
Hur var klubben förberedd? Eller fanns det någon åtgärdsplan eller någon tanke kring att om de här två försvinner? Fanns det på kartan eller var det... Kommer det som en överraskning, eller nu utifrån perspektiv såklart. Men att hade man någon plan B kring att okej, men om de här två försvinner, vad fan gör vi då med vakuumet som kommer uppstå?
Nej, men jag tror att när det gäller Bosse, så det är klart att Andersson alltså, en sak är att man kan göra ett jobb, det kan någon annan göra, men när du tappar själen och hjärtat i verksamheten, det är lite mer svårdefinierat. Då får du problem. Det är väldigt svårt att veta innan vad som är rätt. Jag tror de som bestämde då, de tror nog att man kan fixa det här ändå, såklart. Men det visade sig att det inte gick, helt enkelt.
Mm. Hur, du nämnde Bosse nu också. Han slutade Djurgården 2008. Hur nära är du Bosse Andersson då, liksom, i er relation, både privat men också yrkesmässigt på Djurgården?
Hur mycket... Nej, men vi hade ju lärt känna varandra där. Vi hade jobbat tillsammans. Jag kände inte Bosse innan jag började jobba i Djurgården. Utan då var ju han bara en fotbollsspelare som man älskade att titta på när han spelade i Djurgården. Men jag kände inte honom. Jag tror att vi ganska snabbt kom fram till att vi passar för varandra. Han är ju mycket mer utåtriktad och entreprenöriell än vad jag är. Men jag är mer försiktig och förhoppningsvis hyggligt omdöme. Att vi passar ihop i just det där som jag pratade om innan. Hitta den här balansen mellan sport och ekonomi. Där det blev en bra match, helt enkelt. Så vi var bra vänner redan när han slutade. Även om inte vi är lika nära vänner då som vi är nu.
Hur mycket, du är inne på att han lämnar 08 där. Och hur mycket påverkar det dig, liksom din roll i Djurgården? Och
nej, men det blev... på jobbet var ju... Vi körde ju på liksom, ändå. Det var ju bara att köra på. Jag hade ingen, liksom, kände inte att jag ville sluta där och då. Men det blev helt enkelt... jag tror vi som var där, vi tyckte, det blev helt enkelt lite tråkigare att jobba i Djurgården utan Bosse. Mm. Jag tror det var många som kände det. Det blev inte lika roligt. Även om det var bra människor liksom som kom in så där och efterträdde honom, men det blev inte lika kul. Jag tror det är väldigt viktigt att ha kul på jobbet. Vi jobbar ju väldigt mycket och väldigt konstiga arbetstider, och då måste man helt enkelt se till att ha lite kul också. Och Bosse var en glädjespridare som saknades väldigt snabbt.
Och då har vi ju 3 år där du är kvar i Djurgården. Mm. Vad är det någonstans som leder till att du väljer att hoppa av din roll som ekonomichef i Djurgården där 2011?
Nej, men jag hade kört 10 år och jobbat väldigt mycket. Och jag led av att jag upplevde att det var rörigt. Och då tänkte jag, men så dök det upp en möjlighet att göra något annat. Och då tänkte jag, men jag får väl vara lite modig och prova någonting annat. För jag behövde också ett break från Djurgården.
Och då drar ni igång Club Consulting. Mm. Det är du, Lunkan och Bosse Andersson som är drivande i det.
Ja.
Och vad är det för verksamhet ni drar igång då? Där,
nej, men man kan väl säga att det var 2 delar där. Det ena var att vi investerade lite i fotbollsspelare. Inga stora summor. Vi jobbade med mindre klubbar i Superettan och Division 1. Och hjälpte dem med att både hitta spelare och även hitta finansieringslösningar. Och så hade vi lite konsultverksamhet bredvid där vi hjälpte några klubbar i hur de ska tänka utifrån vad vi hade lärt oss. Så det var väldigt roligt, men vi var väl kanske lite före vår tid med det där. Det kanske skulle funka bättre idag. Men samtidigt så saknade vi liksom pulsen av att vara i en förening. För det blir inte riktigt samma sak om du ska... vi saknade pulsen helt enkelt, det här med matcher och vardagen. Den saknade vi. Även om vi hade bra år där så det var inte lika roligt helt enkelt.
Du nämner att ni investerar lite i spelare. Där blir man lite nyfiken. Mm. Hittar ni någon guldklimp som ni
tjänade lite pengar på? Det kan jag säga att vi gjorde faktiskt. Vi lyckades inte där så som jag hade önskat. Vi satt inte heller riktigt på beslutsmandaten. Det är ofta det som är problemet, att de som har investerat, det är ju klubben som bestämmer ytterst. Och bevekelsegrunderna för att sälja en spelare dyrt när man inte får ta del av stora delar av vinsten, den är inte så stor i föreningen. Det är ofta det som gör att sånt där externt kapital misslyckas. Så att det gäller att hitta någon väg där åtminstone det är någon sorts 50-50 deal. Det hade inte vi där. Utan vi hade en större del, så föreningen ville inte sälja. Vi hade inte heller någon spelare som var så här, någon som blev något jättestort.
Lite på det temat. Du nämner dina balanser mellan dig och Bosse i personligheter och i roller och sådär. Finns det någon värvning över under dina år i Djurgården som Bosse verkligen har pushat för och som du bara liksom med all kraft du kan uppbåda får säga nej till?
Nu blir det känsligt här, va? Ja, det finns några värvningar som jag har varit väldigt mycket emot. Men jag tänker inte säga vilka det har varit, för jag vill inte nämna de spelarna vid namn. Så vi är inte, absolut inte alls alltid överens. Det så är det inte. Men vi har en jäkla respekt för varandra. Och ibland så får han vinna en diskussion och ibland så låter han mig vinna, för det tror jag är viktigt. Och då har vi den respekten för varandra. Men vi är oftast överens, men inte alltid.
Totosvenskan är sponsrade av MQ. MQ som är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Erbjuder kläder både för dam och herr samt accessoarer från den svenska och internationella varumärken. Och MQs ambition är att hjälpa dig att bygga en långsiktig och smart garderob.
Jajamensan, nu är det ju vår, va? Och vi går mot lite försommar. Då är det student, bröllop och en jäkla massa fester. Den tidiga sommaren, bästa tiden på året, då man umgås och träffas med nära och kära. Lagom till dess släpps Becks nya kollektion av uppdaterade kostymer i en skönt stretchy ullmix. Och man kan välja mellan tailored, modern tailored och regular fit för en perfekt passform. Vad är du för passform, Kalle?
Ja, alltså den har ju förändrats senaste året kan man säga. Jag har klivit upp någon storlek. Nej, men sommaren stundar ju, och med sommaren alla dessa fester. Det är bröllopssäsong och det är hela jävla kittet. Alltså, jag besöker ju väldigt, väldigt många bröllop utan att ha särskilt många vänner som gifter sig eller gifter mig själv. För jag är ute och spelar en del och då gäller det att man ser lite stilig ut.
När vi körde Toto Live i december, då hade du ju bläckkostymer. Den var ju tailored.
Satt som en smäck.
Otroligt snygg. Jag ska ju ha dopa för min dotter var det lider under tidiga sommarkanten.
Linnekostymen kanske?
Ja, jag funderar nu på antingen deras ljusa linnekostym eller om jag ska köra den marinblå lite mer så uppstyrd. Jag beror på lite vilket humör jag är på.
Ja, men det här är fint.
Jag tänkte ju ha marinblå på din dotters dop, men inbjudan på stan kommer bort på posten någonstans.
Ja, fel adress.
Det är bra, för att i Blecks vårkollektion hittar man nämligen sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet vi pratar om. Och det håller ju liksom en välklädd hela vägen fram till sensommaren. Upptäck plaggen och möt våren med stil. I utvalt av Toto hittar ni alla våra favoriter. Vi har också en rabattkod.
Jajamän, Toto20 som gäller på MQs egna varumärken. Toto20 alltså. Och den här koden kan man använda fram till den 26 april.
Och den gäller på deras egna varumärken. Bondelid, Bleck och Dobber och så vidare. Glöm inte bort sneakers-tvätten. Har du sneakers som behöver lite extra kärlek nu, lämna in dem i butiken så får du tillbaka dem i toppskick. Sneakers-tvätten ger kärlek till alla typer av slitna sneakers och ser till att dina favoritskor blir som nya igen. Och den finns tillgänglig i alla MQ Market-butiker. Vi säger stort tack till
MQ.
Jajamän.
Du vill inte nämna några spelare vid namn, men hur många gånger hade du rätt versus hur många gånger hade Bosse rätt?
Jag skulle vilja säga att det är nog så här 50-50 skulle jag säga. Jag brukar säga till Bosse ibland att han är ju som allra bäst på att värva lite mer okända spelare. Faktiskt, där är han grym. Spelare som kanske har kört fast i någon annan klubb som inte är den här som är på som gemene man känner till. De är han grym på och kanske lite sämre på de här större värvningarna. Det han hatar när jag säger det. Men det så är det faktiskt.
Kan du pusha honom då om han hittar någon? Ja, men vi bara exemplifierar att ja, men du, han har hittat en högerback här för 4 miljoner. Kan du gå tillbaka nu? Bara, Bosse, jag vet att du kan hitta en spelare med exakt samma egenskaper som inte har, som är på free transfer eller i lägre divisioner som vi kommer kunna få för inga pengar alls.
Det blir inte så i verkligheten. Han har sitt ansvar och jag har mitt ansvar. Jag litar fullt på honom att han är bra på att sätta ihop ett lag. Men vi delar ju rum och har alltid i princip gjort det. Så vi sitter ju och pratar om det där varenda dag. Så varenda transfer vi har gjort, den har ju liksom börjat någonstans på vår whiteboard-tavla där inne. Så börjar vi rita, så börjar vi prata och så sker det. Så det är någonting, det är en process. Det är inte att man bestämmer sig från ena dagen till den andra, utan sportcheferna jobbar ju normalt liksom något år eller ett par år framåt för att bygga en trupp, så att det inte bara såna enkla grejer som att kontrakten får inte löpa ut samtidigt, utan vi måste hitta oss lite åldersstrukturer och kanske lite olika värvningsstrategier. Det där växer fram och så jobbar nog alla sportchefer. Så jag är kanske lite i många fall närmare där än vad många av mina kollegor är. För att vi pratar om det exakt varenda dag.
Men när du nämner att det är mycket du och Bosse, kan ni också ta in en second opinion med någon utifrån också som ni jobbar mycket med? Eller är det bara det är du och Bosse som jobbar tillsammans?
Nej, men det finns ju fler här. Tränarna är ju såklart involverade i hur vi värvar spelare. Det är ju helt menlöst för oss att hålla på att värva spelare om inte de vill ha dem. En och annan har vi nog tryckt in för att vi tror på det. Men i grunden så måste tränarna vara med på vagnarna, så går det inte. Men jag tror Bosse jobbar väldigt mycket med min son Hugo. Då. De jobbar tillsammans mycket med det där lite långsiktiga jobbet. Så nu har vi fått in Peter Kisvalodi nu också. Sen tar ett tid tillbaka. Så nu jobbar de två tillsammans med hur vi ska bygga truppen på lite längre sikt.
Hur är det att ha din son i organisationen? Känner man att du måste vara så här, dubbelt så hård mot honom? Och han
nej, men jag har inte... Så det är ju känsligt det där. Det var ju väldigt känsligt för 5-7. Han har varit med länge nu. Mm. Han vill jobba 2015, något sånt där. Så han har hållit på i 8 år. Så att han har ju fått bygga sin egen liksom, plattform. Så i vardagen har inte jag någonting med honom att göra. Utan det är han och Bosse. Och sen lever Hugo sitt liv ute på Kaknäs med Kim och Tolle och gänget där. Men det är klart, jag ringer ju honom varenda dag och frågar hur var träningen, bara för att jag är nyfiken på om det var bra eller dåligt. För det vill jag veta. För jag kan inte vara på träningarna själv så ofta, så då vill jag ju veta det. Den avstämningen har jag varenda dag. Men det är mer bara bra eller dåligt.
Det är ju perfekt, då kan ju han också vara mer transparent än kanske Kim och Tolle mot dig, som att det är din son.
Ja, men precis. Men vi brukar ta någon så här djupare analys. Men jag tycker det är kul att höra ibland hur man resonerar med laguttagningar och sådär. Men sen är det ju förmätet av mig att ha några synpunkter på det. Men det är väldigt roligt att prata om. Det är ju sånt som jag antar att ni gör hela tiden som supportrar också. Man vill ju, det är det roligaste som finns, att prata hur vi ska ställa upp laget och hur ska vi göra med det och hur ska vi göra med det.
Jag tänkte på en parallell till som går lite liksom parallellt med eller tillsammans med din personlighet som lite mer försiktig och låta Bosse synas utåt och sådär. Om jag har förstått det rätt, du får gärna rätta mig, men du tycker det är väldigt, väldigt jobbigt när det blir liksom, när saker står på spel för Djurgården i avgörande matcher. Jag tänker på offside-reportaget i Cypern borta. Mm. Och då liksom när du kan inte ens liksom se sista 10.
Men jag har faktiskt blivit lite bättre på det där.
Ja.
För jag bestämde mig för det där nere på Cypern. Ja, men går det här väl så ska jag sluta vara så här larvig. Och nu slutar det lyckligt. Så jag ser matcherna nu. Jag är faktiskt ganska duktig på det. Så att jag har bättrat mig.
Ja.
För det är klart att jag måste se matcherna. Jag är ju på alla arenor över hela Sverige och världen. Jag kan ju fan sitta någonstans och gömma mig. Det är ju totalt värdelöst. Så att jag har blivit bättre.
Så du blir inte vidskeplig att känna att ja, men nu gjorde jag så där och det gick bra för
dig? Nej, men sen så får någonstans så får jag får inte hålla på att sprida någon nervositet. Liksom. Det blir ju inget bra. Utan jag är ju i omklädningsrummet alltid liksom innan matcherna och halvtid. Så jag kan inte hålla på att sprida någon nervositet. Det blir helt fel. Så att jag har bättrat mig.
Men fram till den matchen, var det liksom, det var jobbigt på riktigt? Var det under många års tid?
Ja. Jag gick ut så fort motståndarna gjorde mål. Jag har tillbringat så mycket matcher på så konstiga ställen genom åren. Så att, men det är slut med det nu. Det är en ny Henrik som ser matcherna och mår dåligt inombords. Men jag ser matcherna.
Ny Henrik, nytt Djurgården. Jag tänkte på, alltså, det här med konstiga ställen. Vad är det konstigaste du har följt om vi kallar det inom dålig podd, men citationstecken, följt en avslutning av en spännande match.
Nej, men jag har suttit ner på toaletten utanför Borås Arena någon gång och hållit för öronen. Det har jag gjort sådär, tagit långa promenader utanför sådär. Jag har ju möjlighet att komma in och ut lite som jag vill sådär, så att jag kan gå därifrån. Men det där, ja, det där är ett avslutat kapitel. Jag är en ny människa.
Men om vi ska spola tillbaka tiden lite då, där till 2013 när du kom tillbaka till Djurgården som vd. Vad är det som gör att du väljer att komma tillbaka till Djurgården som vd och även få möjligheten att bli vd i Djurgården? Så den processen ut där.
Ja, men det var väl så att Djurgården hade det lite jobbigt där. Och då började man väl fundera utifrån att man ville ha en förändring och... Så började man väl titta på mitt och Bosses namn om vi skulle göra comeback. Jag hade varit borta ett par år och Bosse hade varit borta några år längre. Och då sa väl vi ganska omgående till styrelsen att ja, men vi är nog beredda att komma tillbaka. Men vi gör det bara om vi kommer båda två. Ni kan inte bara välja en av oss, utan då fortsätter vi med det vi gör. Vi var väldigt lojala mot varandra där. Och sen ville vi ha ett ganska tydligt mandat att vi skulle få driva föreningen på det sättet som vi tror att man ska driva en förening. Det var väl de två grejerna som vi diskuterade med styrelsen där på sommaren, hösten 13.
Och vilket skick är det du kommer tillbaka till? Vad är det för skick på Djurgården fotboll 2013 när du kommer tillbaka och gör din första arbete?
Alltså, vi hade haft många, många jobbiga år med dåliga ekonomiska resultat, dåliga sportsliga resultat. De sportsliga resultaten, det kan ju alltid liksom bli bättre nästa år, men ekonomin var ansträngd. Men vi bestämde oss väldigt tidigt för att vi låt oss inte hålla på och göra sådär som det är lätt att göra, att man håller på och skyller på någonting. Utan transfermarknaden har också varit väldigt, väldigt svag under många år där, så det hade försvunnit en inkomstkälla för många klubbar. Så att, vi försöker göra på vårt sätt helt enkelt och inte titta bakåt, utan snarare bara se framåt och göra så gott vi kunde helt enkelt. Det var utgångspunkten, så inga syndabockar. Jag tror det är lite för enkelt att hålla på och skylla på andra. Jag gillar inte det. Det är så lätt liksom. Så fort det går lite emot så ska man hitta en syndabock. Jag vill gärna undvika det.
Vad är de största liksom, förändringarna ni gör direkt i Djurgården som ni ser? För ni kom in med en ganska tydlig vision. Du vill ha mycket mandat, Bosse vill ha mycket mandat. Vad är liksom, de största förändringarna ni gör i Djurgården ganska direkt när ni kommer in?
Nej, men vi gör väl egentligen ingenting så där direkt. Utan jag tror att framförallt Bosse var ju en välkänd profil i Djurgårdskretsen. Jag var ju helt nobody. Men jag tror att kanske... Några visste vem jag var och jag tror att vi hade liksom lite förtroendekapital med oss in i och med att vi hade varit här länge. Jag tror att alla betraktar oss som liksom innerliga djurgårdare, var väldigt viktigt. Så vi fick kanske lite längre tid på oss än kanske vad andra hade fått, för att vi hade en historia i föreningen. Både för att vi hade haft framgång, men även att folk betraktade oss som lite äkta sådär. Och det var ju en bra början, och vi kände ju folket som jobbade i Djurgården. Vi hade känt Pelle Olsson som man rekryterade där på hösten. Vi hade ju jobbat med honom i Gävle. Så att det blev ganska enkelt för oss att komma in. Och all personal, det var ju våra kompisar. Så det var inget problem. Vi behövde inte förklara för dem. Utan jag tror de litade på att vi skulle göra så gott vi bara kunde för att vi skulle ta oss ur den där knepiga situationen.
Givet de förutsättningarna att ni ändå kommer in i en välbekant miljö och ni har det renommé ni har, kände ni någonstans att det var lite... extra press, eller att den kravbilden hamnade mer på er att okej, men nu har vi fått det mandatet, vi har förtroendet, vi har vår historia i Djurgården. Presterar vi inte nu så kan det bli jobbigt, eller var det bara en positiv?
Nej, men det är väl klart, jag känner press varenda dag på jobbet att vi ska leverera på, och det tror Bosse är samma sak för Bosse, utan det, pressen är en del av vårt jobb. Nu klarar man inte den så då är det här fel arbetsplats. Utan jag tror Bosse kanske mer drevs av någon sorts revanschlust. Så han hade ju lämnat lite mer, liksom, mer dramatiskt än vad jag gjorde några år senare där. Utan jag kan inte minnas att jag kände något särskilt. Det var otroligt kul att vara tillbaka bland sina kompisar och kul att jobba med fotboll på det sättet igen. Vi visste vad vi skulle göra. Det var ingenting som vi behövde läsa in oss på, utan vi kände alla. Och hade en ganska tydlig plan, okej, vad är det vi ska göra här nu? Och så satte vi igång.
Kände ni också att ni hade liksom supporternas mandat också när ni kom in i föreningen? Ni hade stödet?
Nej, det kan jag inte säga att vi kände på det sättet. Jag tror att man kände... Ja, men vi kände ändå ett förtroende, det ska sägas. Men det kan ju förbrukas ganska snabbt om vi inte levererar. Det var vi helt medvetna om. Det lever vi med hela tiden. Så det är ingen skillnad egentligen nu mot vad det var då.
Och lite utifrån perspektiv på Djurgården, AIK och Hammarby, men även som Stockholm som stad. Alltså att vara i en sån miljö där det är tre stora klubbar och det är enormt intresse och det finns liksom en nästintill oändlig pool av supportrar och intresse och sponsorskap och hela den grejen. Hur mycket tittade Djurgården på bara sig själva och tittade på det som händer runt omkring i stan? För att man vet ändå att det finns en alternativtabell. Det finns det här med att man ska vara bäst i SM-guld först, Europa, bäst i stan, hela den paketet. Fanns det någon tid att, eller möjlighet eller ork att betrakta de andra lite vad de gjorde? Eller var det bara fullt fokus Djurgården?
Nej, men jag tror att det där är en bra fråga. Vårt fokus är Djurgården. Sen så är det klart att det kommer ju till oss i och med att vi är ju engagerade i svensk fotboll på många olika vis. Mycket information kommer ju till oss hela tiden om hur andra gör och någon är bra på det och någon annan är bra på något annat. Så det kommer in där i bakhuvudet, men vi försöker verkligen försöka fokusera på oss själva. Och så försöker vi jobba med ganska små medel, vara lite bättre på allt vad vi gör varje år. Det tror vi väldigt, väldigt mycket på, både här på kansliet men även i den sportsliga verksamheten, och så tar vi det därifrån, för då vet vi att det finns en sån himla kraft i en klubb som Djurgården. Då ska det kunna gå bra om vi gör det på det sättet.
Hur mycket liksom påverkade flytten till Tele2 Arena när ni kom in också? För det sker ju en flytt från Stockholms stadion till Tele2 Arena när ni kommer in också. Ser man liksom helt nya kommersiella möjligheter i Djurgården också då, när vi kommer in där?
Ja, men precis. Vi hade ju flyttat dit sommaren 2013, så det hade egentligen gjorts innan vi hade börjat jobba. Så vi började säsongen 2014 då på en ny arena för mig och Bosse då. Men förutom att man inte hittade så bra i själva arenan, så det var ingen stor sak. Den här arenafrågan hade diskuterats i 10 år i Djurgården. Så att vi bara gillade läget. Nu spelar vi på en annan arena och nu kör vi. Förhoppningsvis ska vi kunna få dit publiken.
Hur gick diskussionerna där också, om vi går tillbaka innan du slutade 2011 där med arenafrågan? Det var ju liksom, det pratades om en flytt till Östermalms IP, det pratades om en
upprustning av stadion och Lovudden och allt möjligt. Men det var ingen av dem, jag var ju med i det där. Ingen av de alternativen var helt enkelt verkliga, utan vi stod ju inför två alternativ. Antingen spelar vi på Friends eller så spelar vi på Stockholmsarenan då, som sen blev Tele2. Och då blev valet enkelt, för att vi är i Stockholms stad och då är det naturligt att vi spelar på Stockholmsarenan eller Tele2. Och dessutom har vi ju spelat hockey på Hovet i alla år, så att det blev ett väldigt enkelt val.
Och när du menar att det var inte verkligt, var det att det saknades externt kapital då som skulle finansiera?
Nej, men det gick helt enkelt inte att räkna hem. Stadion till exempel, då, det gick helt enkelt inte, för man kunde inte bygga om den i tillräcklig omfattning, för den var kulturminnesmärkt. Och de andra alternativen som var på bordet, det räckte med att titta på första sidan på de utredningar, så kunde man konstatera att det här håller inte ihop driftsmässigt. Vi kan aldrig ta den risken. Och även om vi hade haft massor av extern finansiering, så hade inte vardagen gått ihop ekonomiskt för oss.
Hur ser den, om vi liksom äger strukturen kring Tele2 och såklart Djurgården, och det är en del att säga till om Hammarby och säga till om. Hur har den relationen sett ut över tid? Har ni fortfarande samma pull power, om man ska vända det uttrycket, eller mandat? Eller har Djurgården liksom flyttat fram sina positioner i diskussioner med Stockholm Live eller Access?
Nej, men vi har ju haft samma avtal i princip. Det går ut nu faktiskt det här året. Så att vi sitter just precis nu och diskuterar med dem om ett nytt avtal från 2024 och framåt. Och vi och Hammarby har ju samma avtal. Betalar liksom samma hyra och samma för biljettsystemet, så de är väldigt speglade. Nu vet jag inte, men jag skulle tro att AIK har något liknande avtal på Friends, för de har ju samma. Det är ju samma operatör på alla, för alla tre klubbarna eller på båda arenorna. Så att, det blir en spännande diskussion under det här året, för att se om vi kan komma fram till någonting då som blir ännu bättre för oss, hoppas jag.
Vad känner du att ni kommer trycka på i det nya avtalet? Nu har man ändå haft de här 10 åren på Tele2 Arena och man kan utvärdera allt ifrån kiosker till arrangemangen till hur det fungerar för er på arenan. Vad känner ni kan bli kan bli bättre med...
Nu ska vi väl inte förekomma de diskussionerna med Stockholm Live, men det är väl klart att vi känner att kioskverksamheten behöver bli bättre, även hospitality-delen i vissa delar, även om jag har väldigt, väldigt stor förståelse för de problem som finns att få en vettig verksamhet när det gäller det, i och med att det är så ändå relativt sällan mot en vanlig restaurang som de bedriver verksamhet, så att det blir mycket ny personal och det och sådär, jag fattar det, men likväl så tycker vi att det behöver ryckas upp ordentligt. Dessutom tror jag att det kommer bli diskussioner om liksom anpassningen av arenan utifrån nya UEFA-krav och sådär som rimligen inte vi ska betala för.
Och då sitter ni tillsammans i förhandlingarna med Hammarby och förhandlar fram ett nytt kontrakt, eller sitter ni liksom och förhandlar med Stockholm Live och sitter Hammarby och förhandlar med Stockholm Live, eller driver ni en gemensam agenda där ni ser
förbättringspotential? Ja, vi tycker väldigt lika, både vi och Hammarby, i princip alla frågor. Så att vi gör det mycket tillsammans.
Om vi tittar på, om vi stannar kvar lite vid arenafrågan, också utifrån perspektiv, är ju att det finns en version från Stockholm Live som säger att det är i princip omöjligt att byta underlag, och den är byggd för det multi-arena-syfte och sådär. Medan man kanske från de mer aktiva supporterhållen i båda klubbarna känner att, men vad fan, det ska väl kunna finnas något utrymme till diskussion kring konstgräs versus gräs och så vidare. Mm. Hur ser Djurgården på den frågan, och vad har liksom klubbens hållning varit i de diskussionerna, om det ens har funnits något?
Nej, men de där diskussionerna har funnits. Vi har till och med fått motioner till våra årsmöten. Precis. Om att det ska läggas gräs. Så att jag har lagt rätt mycket tid på att utreda det där. Och utifrån vad jag har fått till mig så är det inte möjligt mer än under en kortare period kan man lägga in naturgräs. Det hade man ju tänkt faktiskt göra om vi hade fått det här dam-EM:et 2025. Då hade man kunnat lägga det under en månad. Men det också faller lite på, det är ju vem ska finansiera det? Att i så fall skulle lägga in, om det gick, för det är våldsamt dyrt. Och det är ingen som vill sitta med den finansieringen. Och det hade inte vi velat heller. Men nu är det i alla fall utifrån vad jag vet inte möjligt att göra det, så att det blir en tillräckligt bra. Så att det är lite en icke-fråga, utan vi kör på det här nu.
Kostnadsmässigt, om du mellan tummen och pekfingret, utan att avslöja liksom avtalssekretess, vad skulle en sån investering kosta?
Nej, men då pratar vi nog om en... om det gick.
Om det gick,
ja. När vi tittar på det här, 15-20 miljoner per klubb kanske på ett år.
På ett år.
Ja.
Och då löpande under, så både under alltså initial investering och sen underhåll. Ja. Så mellan 15 och 20 per år.
Per klubb.
Per klubb.
Mm.
Ja, det är sjuka pengar. Alltså 40 miljoner för gräsmatta.
Om jag inte minns fel nu från det som vi tittade på ett par år sedan. Det är väldigt mycket pengar.
Och innan vi lämnar arenafrågan här. Vi är ju många djurgårdare, och inklusive dig också säkert. Att drömmen om att en gång äga sin egna arena i framtiden. Är det rimligt att göra det?
Som det ser ut just nu så är det ingenting jag sitter och funderar på. Jag tror inte att jag kommer få uppleva det. Även om jag också kan ha den så här romantiska drömmen att vi ska ha en egen arena. Jag ser inte det. Så som Stockholm ser ut med markpriser och byggpriser. Att vi ens ska titta på den risken att göra det. Jag ser inte det komma.
Så det är ingenting man heller utforskar aktivt. Nej, utan nej. Det är liksom, man vet ungefär vad det är kostnaden.
Ja, vi jobbar inte alls med det just nu. Har inte gjort på många år.
Och sen så blir min roll att dra tillbaka tiden lite här. Men då går vi tillbaka till 2013 och allt som händer där. Du är inne på att det är en väldigt sargad ekonomi. Och man ser ju här i efterhand att det sker en del lyckade liksom spelarförsäljningar. Mm. Det är Olunga, Sam Johnson, Kadewere lite senare. Hur viktiga är de för Djurgården, just de försäljningarna?
De är helt nödvändiga. Vi var ju, alltså, den här historien har ju dragit för ganska många gånger. Men du har ju inte så många alternativ om du sitter trångt till ekonomiskt. För det tar allra minst ett år att ställa om en verksamhet. Och ett år är lite kort, kanske 18 månader för att ställa om. För att liksom sajsa ner utifrån de intäkter du har. I och med att du sitter med anställningsavtal, med personal. Och du sitter med spelaravtal som är tidsbegränsade. Och vi behöver ju få in pengar direkt. Och vi har inte så mycket tillgångar i övrigt som vi kan göra oss av med, utan det är spelarkontrakten. Så att det var bara att sätta igång och sälja spelare. Det var det den ordern Bosse fick, liksom. Marsorden, det är bara att köra. Vi får ta ett bett på, vi säljer våra bästa spelare och så får vi ta in billigare, för vi måste få in pengar för att klara liksom lönerna till sommaren. Annars hade vi haft 0 kronor på kontot. Så att jag minns så väl när Bosse ringde och sa att försäljningen av Daniel Amartey till FC Köpenhamn var klar. Så fick vi in en bra slant och kände, nu kommer vi klara 2014 ut med vår ekonomi. Och då har jag ett halvår till på mig att göra massa andra grejer tillsammans med allihopa här. Det här ska vi nog kunna fixa. Det var en helt nödvändig försäljning. Sen så följde det några till sen under sommaren, men det visste vi inte där och då. För jag hade ju liksom i bakhuvudet vår liksom likvidbudget. Det var den jag satt och tittade på.
Ja, för det är ju några väldigt lyckade försäljningar också. Var man säker, liksom, ja, men Omar Colley, vi har Kadewere, vi har Olunga, vi har Amartey, vi har Sam Johnson. Mm. Hur liksom säker är man på de där spelarna att de kommer generera de där pengarna? För
nej, men det var man ju inte. Nej, men det är man ju aldrig säker på när man värvar en spelare. Det är människor vi pratar om och de ska funka i en miljö. Och sen ska de göra bra ifrån sig vid rätt tillfällen när folk kanske går titta på dem. Det är jättesvårt. Så vi ska komma ihåg att vi värvar ju första hand spelare för att de ska spela i Djurgården och göra så att vi vinner fotbollsmatcher. Det är därför vi värvar fotbollsspelare. Och sen är det ju många klubbar i Sverige, inklusive oss själva, som har varit ganska duktiga på att sälja. Vilket har byggt allsvenskans ekonomi kanske mest av allt de senaste åren. Nu börjar ju komma andra intäkter också som börjar bli väsentliga. Det är fantastiskt att titta på publiksiffrorna här, de här första omgångarna i allsvenskan. Det rör på sig överallt i hela Sverige och det ska vi vara otroligt glada för. Så att vi inte blir beroende av spelarförsäljningar, för det blir jobbigt.
Vi var inne på det med ligastatus tidigare, och med det följer ju också en utländsk värdering på allsvenska spelare, och sen följer vår egen, liksom, våra egna klubbars värderingar. Tycker du att vi har blivit bättre på att våga hålla fast vid de prislappar vi tycker är anständiga? Eller har det liksom, hur har det sett ut över tid?
Nej, men jag tror att vi har blivit lite bättre på det allihopa. Men det hänger ihop med att klubbarnas ekonomi har helt enkelt blivit bättre. Inte bara vår, utan det är väldigt många klubbar som har stärkt sina ekonomier. Och då kan man behålla spelarna lite längre. För att vi kan helt enkelt säga nej till bud nu på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra för kanske 5-10 år sedan. När vi var tvungna att sälja. Men vi ska nog ändå komma ihåg att vi är i grunden en säljande liga. Och vi måste ha respekt för att spelarna vill komma ut i Europa och för deras egen del och tjäna väldigt, väldigt mycket mer pengar än vad de gör i Sverige. Så det är hela tiden en balansgång det där, för att det finns ju ingenting som är så surt som att ha en missnöjd spelare i truppen för att han inte har fått gå. Det vill man ju så långt det bara går undvika. Det där kan sprida sig, så att det där är någonting som vi pratar med spelarna väldigt mycket om redan när vi värvar om att i första hand ska du spela fotboll här, men vi fattar att du kanske vill vidare någon gång. Så försöker man så gott det går göra en liten plan för det där. Och i den bästa världen så blir det liksom ett lyckligt slut. När spelaren får gå, vi får mycket pengar och så skiljs man som vänner och så kanske de kommer tillbaka en dag. Eller åtminstone pratar i omklädningsrum och pratar i media med sina kompisar. Ja, men Djurgården är en schysst klubb, då har vi vunnit allihopa.
Mm, för just det sistnämnda har ju kanske, alltså just den här hemvändarkulturen har ju Djurgården haft lite i perioder och inte liksom konsekvent över en längre tid. Jag tänker nu har man ju om 5 eller 6 år ett lyxproblem med Isak Hien, med Hjalmar Ekdal, med liksom spelare som går ut och som kommer tillbaka, eller förhoppningsvis då kommer tillbaka. Blir det, om du tittar på lång sikt också, blir det liksom också en bedömningsfråga. Jag tänker i paritet med MFF, när man hade Jimmy Durmaz, där det fanns ett fönster att plocka hem, man valde att tacka nej, han hamnade i en annan klubb. Det diskuterades om Pontus Jansson, man drömmer om Robin Olsen, Emil Forsberg och så vidare. Hur resonerar Djurgården där, eller tänker man att det ska finnas ett utrymme för dem om de håller nivån, såklart, men att vårda relationen på ett konstruktivt sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det gör vi. Men jag tror vi sitter inte här och nu och funderar på egentligen på när de här spelarna ska komma tillbaka, utan vi är väldigt glada för dem att de har kommit ut och att vi har fått de har presterat hos oss förhoppningsvis. Men om vi tar Isak och Hjalmar, så fantastisk utveckling från egentligen ingenstans. De levererade för oss i Allsvenskan, de levererade så att vi kom långt i Europa. Nu är man bara glad för deras skull. Dessutom har vi fått ganska bra betalt för båda två. Utan sen vad som händer om 3 eller 5 år, det sitter inte vi funderar på när det gäller dem nu. Men det är väldigt kul att träffas. Vi träffade Jesper Karlström nere i Postna nu för några veckor sedan när vi var och spelade där. Och det är alltid ett kärt återseende. Det är en gammal hjälte som gjorde mål i en avgörande match mot Norrköping. Nu var han vår motståndare, men det är ändå likväl en Djurgårdshjälte. Och man ses, de är alltid välkomna att komma och träna på vår träningsanläggning när de kanske har något uppehåll. Vi tror väldigt mycket på goda avslut och att man är kompisar. Mm. För man ses alltid igen på något vis. Och det är mycket, mycket roligare. Vi har varit med om tvärtom när det har varit väldigt dåliga avslut. Och där ligger och gnager igen. Och det, så vill vi inte ha det. Och jag tror så här resonerar alla klubbar. Om man kan. Det är inte alltid lyckas. Men jag tror väldigt mycket på att man ska försöka få bra avslut med sina arbetskollegor.
Hur som supportet i Djurgården upplever man ju att det har liksom försvunnit ett glapp ute i Europa. Du nämner liksom Daniel Amartey gå till Köpenhamn. Hade Daniel Amartey spelat i Djurgården idag, då känns det som att Köpenhamn hade inte varit aktivt, alltså hade inte varit intressant för en Djurgårdsspelare att gå till. Nu känns det som att man är intresserad av att gå till en högre hylla för att man får allt det där som man får i FCK får man i Djurgården nu. Man är ett topplag, man är med där uppe, det investeras mycket i truppen, vi får uppleva Europaspel. Upplever du också att liksom den
Det steget
har försvunnit?
Ja, det kanske inte har försvunnit helt och fullt, men det är klart så som du säger. Vi hade ju aldrig, utifrån den situation vi har nu, sålt för de summorna heller. Det hade blivit alldeles för dyrt, tror jag, även för FC Köpenhamn att köpa den typen av spelare. För oss, vi hade helt enkelt haft möjligheten att säga nej. Det är det handlar om, att man vill ju öka sina frihetsgrader. Och vi hade inte frihetsgraderna då, men nu har vi dem. Och då gäller det att liksom vårda det så mycket man kan.
Finns det någon sån här, om vi pratar om, nämligen FC Köpenhamn och Brøndby och Midtjylland, som har liksom ofta nämns när man jämför svenska och danska ligan, ägarstrukturer, alltså penningverksamhet och frågor och sådär. Finns det någon sån här inofficiell gräns för att allsvenskan har förskjutit eller flyttat fram sina positioner, att de smärtgränser var att man var nöjd tidigare med att till exempel få 20 miljoner för en talang, att man kanske får 30-35 idag och så vidare. Och är då paritet med kronan och inflationen och det där?
Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte om jag ska svara på den. Jag tror bara att vi ska vara otroligt stolta över vår modell vi har i Sverige med föreningsdemokratin och 51% regler. Jag tror vi ska vara stolta över det. Jag undrar verkligen hur fotbollskartan ser ut om 10 år, 15 år. Jag hoppas att vi att liksom det går mer åt det svenska hållet. Vi pratade mycket om det i morse faktiskt, jag och Bosse. För det börjar bli väldigt konstigt där ute nu med ägande från både höger och vänster i de stora klubbarna. Jag tror också att det är en anledning till att allsvenskan är stekhet. Folk hejar inte på de här stora internationella lagen längre som kidsen gjorde för en 10 år sedan, utan man hejar på sitt lokala lag. Sen kan man ju såklart ha ett favoritlag i England eller Italien eller Spanien. Men i första hand så hejar man på sitt lag i Sverige. Och det tror jag är en del av att vi ser de här publikutvecklingen nu. Man har ju gått tillbaka till det. Det är det här hemma. Man kan se sina spelare live och sitt lag live. Jag kan kanske är lite så här fotbollsromantiker, men jag tror stenhårt på det.
Henke, det är vår gubbe det.
Ja, rätt miljö i alla fall.
Exakt. Men får du samtal från liksom kollegor runt om i Europa som också ser på den svenska modellen med lite
Nej, det kan jag inte påstå att jag får. De tycker det bara, vi har ju träffat väldigt mycket folk, för allra helst när man ut och reser så här i ett Europaspel så lär man ju känna de klubbarna, för man sitter på middagar och så man är med folk man inte känner och man måste ju prata om någonting, och det är väldigt lätt att man hamnar in på så här fotbollsekonomi och strukturer, för det är de enklaste frågorna att ställa, så man har ju lärt sig väldigt mycket. Och de tycker ju vår modell är, vissa tycker den är väldigt konstig med medlemmar. Oj, har ni 25 000 medlemmar, ett årsmöte, kommer alla då? Så här, nej, men alla kanske inte kommer, men är inte det jobbigt det där? Jo, det kan vara jobbigt ibland, men vi älskar det. Samtidigt att det är de som är våra ägare. Det är inte svårare än så. Det är många som tycker det är konstigt.
Vart ser du den svenska fotbollen om 10 år? Du var lite inne på det, att man är lite orolig vart den eventuellt kan vara om 10 år.
Jag är inte så orolig för den svenska fotbollen. Jag är mer orolig för kanske för den liksom, europeiska fotbollen. Att liksom, du håller på att spåra ur, känns det som, ibland. Utan jag tror att vi ska bygga på vårt sätt. Publik till arenorna. Bygga det därifrån. Och då kommer vi få större medieavtal. Vi kommer få större samarbetspartner. Och jag tror att vi kommer också kunna lyckas få fram bättre spelare. Och så förhoppningsvis är det många klubbar som lyckas ute i Europa. Så vi tar del av de pengarna också.
Just, och vi pratar om Europa och den, hur ska jag säga, den succé som ändå Conference League har blivit. För jag kommer ihåg, gammal medieräv själv, jag kommer ihåg hur snacket gick när Conference League introducerades. Mm. Så man var rädd att det skulle bli liksom en ny Inter-Toto Cup-variant med 77 finaler och fan och hans moster och inga pengar.
Snö på
precis. Eller eventuellt någon liksom glorifierad variant av Royal League när det fortfarande var en grej. Men så här, visst, Monday Morning Quarterback om man är efterklok och säger ja, vilken succé det blev. Men kunde man någonstans från ert håll, från insidan, föreställa sig att Conference League och delvis Europa League som ändå har historia, men att Conference League skulle bli den succé det ändå har blivit?
Nej, skulle jag säga. Det kunde vi nog inte förutse. Sen så är det klart att det är lätt för oss att sitta här och säga att det blev en succé när vi hade en sån fantastisk höst. Vi kanske inte alls hade varit lika glada om vi hade åkt ut i första omgången liksom mot Rijeka. Det vet man ju aldrig. Men Hammarby var ju ganska nära året innan och ta sig till ett gruppspel och torskade väl där mot Basel och var på straffar eller något, va? Mm. Och vi gjorde det bra i år. Man kan i alla fall generellt säga att vi konstaterat att vår liksom slagstyrka passar ganska lagom i Conference League. Det får man ju säga. Och det tror jag liksom, om vi har lyckats, Hammarby nästan lyckades ta sig till ett gruppspel, så tror jag många klubbar här ute i Sverige känner shit, då kan vi också göra det och göra det bra. Så att vi har fått, det blir en ganska lagom liga för oss att vara med i.
Skulle du säga för hela allsvenskan eller för topplagen? Alltså jag tänker Europa League ändå, det är nivå högre, men det är också, det innebär ju, det är mer pengar, det är större omsättningar, det är större klubbar och så vidare.
Nej, men jag tror att förhoppningsvis så ska vi ju liksom bli lite bättre på rankingarna här i Sverige, så att vi får kanske en Europa League-plats också så småningom, och kanske ytterligare en Europa-plats. Det måste ju vara vårt mål för svensk fotboll. Men det är väldigt bra pengar även i Conference League, och supporterna älskar att åka ut i Europa och fylla läktarna här hemma när det kommer lite mer okänt motstånd. Det spelar inte så stor roll var vi ska någonstans eller vilka vi möter. Jag tror det är roligt ändå.
Fråga Freddy, han har ju fan varit varenda europeisk stad den här
hösten. Ställen där du aldrig hade hamnat förut.
Ja, exakt. Fan, jag älskar Gent.
Så känner jag också. Varför hamnar man där? Han är ju aldrig där annars.
Ja, och liksom jag var inte i Rumänien, men det ser också många människor.
Ja,
det var
helt
fantastiskt där borta. Och det leder väl lite in till det vi kommer till nu. Liksom, att sen när du kom in i Djurgården 2013 tillsammans med Bosse, det är klart att ni sätter väl någon typ av liksom, ja, men kanske en femårsplan, en tioårsplan. Liksom. Har det blivit vad du har tänkt dig när du kom tillbaka till Djurgården? Eller var det otänkbart?
Det var otänkbart, skulle jag säga. Vi trodde inte att vi skulle ha nått så här långt. Det har gått fortare än vad vi trodde. Vi trodde aldrig vi skulle nå hit heller. Det ska sägas. Men vi är inte mycket för att fundera på lång sikt. Jag gillar inte att göra såna här femårsplaner. Styrelsen håller på att tjata på mig om femårsplaner. Det här kan hända så himla mycket bara på några omgångar i allsvenskan eller någonting som händer i övrigt, utan jag tror det handlar om lev här och nu och gör det så bra som det bara går, utan vi vet så lite om som bekant om framtiden och inte fundera på så mycket på den, utan se till att du har bra personal som har kul på jobbet, jobba hårt varje dag. Det är liksom så jag jobbar, så jag tror inte på sådana där femårsplaner alls.
Jag hade med dig som fråga om du sitter med någon femårsplan. Du sitter med omgång treplanen.
Omgång treplanen. Den sitter vi med. Sen är det klart att vissa frågor måste man ha lite längre framförhållning. Det fattar jag också. Men jag tror att det är rätt menlöst att lägga för mycket tid på såna här strategiska dokument om att det ska hända någonting 2028. Jag tror det i princip är bortkastad tid. För det kommer hunnit hända så mycket som vi inte vet.
Nu har vi pratat i lite mer än en timme om Djurgården, om enigheten i svensk fotboll, att vi ska vara glada att vi har det vi har gemensamt. Men en sista avslutande fråga från mitt håll är i alla fall, än idag för Henrik Bergen, vilket lag i Allsvenskan är skönast att slå?
Men det är AIK, va? Men vi har ju inte lyckats så jävla bra med det, så vi får se om vi kan göra det i år, men det är väl AIK, det är ju den ursprungliga rivaliteten här mellan tvillingklubbarna, så det är AIK som det är skönast att slå. Vi har ju varit direkt dåliga på det dock de senaste åren, eller ganska många år nu, det ska sägas, men det är AIK.
Derbyspöket blev en grej, inte bara i media utan kanske här också.
Ja, jag vet inte det, men jag tycker vi har gjort ganska bra prestationer nu. Det var väl någon period där jag tyckte vi nästan kände slagna ibland på förhand, men nu har vi gjort bra prestationer men ändå lyckats hitta sätt att förlora. Så att, hoppas att vi kan göra det bättre den här säsongen.
Så länge ni inte vinner mot Malmö i Malmö,
men
så är jag nöjd.
Det är ju konstigt det där. Vi har ju faktiskt haft, annars är ju det liksom kanske en årets svåraste bortamatch mot Malmö, och vi har ju lyckats faktiskt vinna några gånger och lyckats hemma också. Det är konstigt det där, hur det kan vara mot vissa lag.
Ja, vi är alltid slagna på förhand på Tele 2 och sen hoppas vi vinna hemma. Mm. Men nej, likväl står det någon Marcus Danielsson in till femte och så står det 3-2 och så vill man bara gå hemma och gömma sig.
Lilla Djurgårdsspöket.
Riktigt Djurgårdsspöket. Men det är, jag tror det är så. Man har ju sina bogey teams. Tyvärr för vår del då, så har vi haft väldigt svårt i derbyn. Jättetråkigt.
Men innan vi avslutar här då, så vi är ju ändå en säsong 2023 här. Vad ser du Djurgården 2023? Vi har gjort en liten större ungdomssatsning som vi kanske inte har gjort tidigare år, och det kanske har varit också i brist på en akademi som kanske inte har tagit fram de spelarna som vi har velat få fram. Och vi har liksom plockat in lite unga spelare från BP, men vi har också Isak uppe från egna leden. Vi har Gideon Granström som tycker är jättefin försäsong. Och hur är det liksom en satsning nu på lite yngre spelare i Djurgården som man inte har sett innan? Eller var det mer en möjlighet som dök upp?
Ja, det är lite kan man säga. Jag tror att vi behöver en ny generation spelare. De flesta av dem är ju, kanske med något undantag, så där spelare som är mer för framtiden. De kommer säkert göra en del matcher och sådär såklart. Men jag tror Djurgårdspubliken kommer att se väldigt mycket av det som vi såg förra året på planen. Nej, men det är väl fortfarande ett litet frågetecken skulle jag säga hittills med säsongen. Vi gjorde det hyggligt i Svenska Cupen. Slog Malmö där. Malmö var ju väldigt, väldigt bra i 30 minuter och sen så gjorde vi en fin andra halvlek. Jag vet inte om det berodde väl såklart på oss, men också att Malmö av någon outgrundlig anledning liksom backade hem.
Bestämde sig för att sluta spela fotboll.
Ja, han slutade spela fotboll. Jättekonstigt. Lyckades vinna den. Och sen åkte vi på råtorsk av Häcken borta i kuppen. Kan väl delvis skylla på att vi precis några dagar innan hade haft en jättetuff match mot Poznan. Men jag gillar inte att skylla ifrån, men Häcken var helt enkelt väldigt, väldigt bra. Det har vi ju sett här nu i deras andra matcher också. Så vi åkte ju på 3-0-däng där. Och Poznan hade vi väl kanske lite större förhoppningar om att vi skulle kunna göra någonting åt. Men vi torskade ändå båda matcherna. Går inte att liksom skylla på någonting. Så att lite frågetecken tycker jag det är för var vi står någonstans. På andra sidan så började vi ganska svagt förra året också. För de som minns. Det finns nog där. Det gör det absolut, så att jag är optimist. Men det är fortfarande lite frågetecken.
Och innan vi liksom lägger på locket för idag då, vilket Djurgården är det du vill lämna över den dagen du väljer att hänga upp hoodien på kroken, du och Bosse?
Nej, men det där har vi ju pratat om, jag och Bosse. Vi ska absolut inte sluta. Det kommer dröja många, många år, hoppas jag. Men man vill ju, drömma om att man kan lämna över en förening som mår bra. Och så vad man nu lägger in i mår bra, men att vi är ett topplag i Allsvenskan och vi har en stabil ekonomi, vi har en bra ungdomsverksamhet och ett damlag som också är med där uppe. Det drömmer man ju om, så att man kan bli en liksom en före detta idrottsledare som kan fortsätta gå på Djurgårdsmatcherna, för det vill jag göra hela mitt liv tills jag dör. Och att man inte, liksom, inte kan göra det av någon anledning, för att det har gått åt helvete. Det hade varit jävligt tråkigt. Så att det hoppas jag på, att vi kan lämna över någonting som mår bra och att vi kan fortsätta följa på matcherna helt enkelt.
Om inte annat så blir det väl kanske Club Consulting 2.0 och så åker man runt i Bromma-förorterna eller runt Bromma och hittar djurgårdare med mittbenare.
Den där grejen tror jag inte vi kommer köra igen. Jag ser nog att jag jobbar kvar i Djurgården väldigt, väldigt länge till. Så hoppas att djurgårdarna vill ha kvar mig. Det är mitt mål.
Henrik Berger, stort tack för att du ville vara med. Och tack till Freddy också. Tack för att jag fick vara här. Ja,
tack till er båda.
Stort tack.
Ses vi säkert fler gånger i framtiden, för det finns fler frågor att prata om.
Ja.
Tack så mycket.
Tack, tack. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight or scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.